Radioplay. Sedan detta avsnitt spelades in har Postnord beslutat att omorganisera, varpå bland annat Thomas Backteman har fått lämna företaget.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket med oss Jessica Morales.
Och Jenny Kaiser.
Då var det måndag igen och med det ett nytt avsnitt. Och det här är inte bara ett nytt avsnitt utan det är faktiskt sista avsnittet från den här säsongen. Vad hände och hur fort gick det egentligen?
Det är en bra fråga, men tiden går ju fort när man har skoj, så det är kanske inte konstigt.
Är det. Det har varit extremt hektiskt och väldigt spännande vår. Många bra samtal. Pulsen har legat på en stadig hög nivå kan man nog säga. Snart är det ju faktiskt dags att varva ner för lite reflektion och ska bli otroligt härligt.
Ja, det tror jag vi båda kan skriva under. Men innan det så har vi ju en högst eminent gäst i vår studio. Och det verkar inte vara något problem med att hålla pulsen i ordning. Står stadigt med fötterna på jorden trots att det ibland blåser orkanvindar runt om. Han har ett förflutet som kommunikationsdirektör på Swedbank och konsult på Halvarsson och Halvarsson i olika omgångar. Och sen så talar vi såklart om Thomas Backteman, kommunikationsdirektör på Postnord.
Tackar.
Hej Thomas. Hej. Varmt välkommen.
Tack ska ni ha.
Hur mår du?
Ganska bra faktiskt. Det är måndag. Det är en härlig vecka framför oss. Det är full av aktiviteter. Och dessutom är det ju en kort vecka. Så jag tänkte faktiskt försöka vara ledig på fredag. Och torsdagen är vi väl alla lediga på. Så att det är alltid skönt så här på våren. Då kan man ägna sig åt att cykla. Aha. Vilket är viktigt.
Och det är ett stort intresse som du har.
Det är ett stort intresse. Jag är i och för sig ganska ny i cykel. Jag började väl 2012 eller något sånt där. Att cykla på riktigt. Men det har blivit en besatthet, så att jag nu har jag tyvärr jobbat lite för mycket det sista året, men annars har jag väl försökt ligga kanske på en, jag vet inte, 30-40 mil i veckan.
Och, oj.
Jag har väl,
hur många vättenrundor har du i rumpan? Eller på så här?
Jag har väl cyklat 7 vättenrundor. Men det är nog, jag har nog gjort min sista vättenrunda, jag tycker det är lite för långt. Mm. 30 mil är... Jag har cyklat min bästa vättenrunda på 7.45 och då går det ganska fort. Och jag vet att ansträngningen för att komma avsvärt under 7.45, det gör att de där 30-40 milen är ingenting. Och jag är inte riktigt beredd att göra det. Jag vill göra annat med min cykling. Sen har jag ju också varit med och startat en cykelklubb i Stockholm som har det mycket fantasifulla namnet Stockholms cykelklubb. Och sen sitter jag också i Svenska cykelförbundets styrelse faktiskt sedan 2 år tillbaka.
Men vänta, var det här?
Vart kommer du ifrån? Ja.
Nej, men jag gick på en hälsokontroll när jag var på Swedbank och jag fick väl inte fullt betyg i alla ämnen, utan liksom det mesta började bli fel när det gällde kolesterol och bukfetma, och jag vägde alldeles för mycket, jag tränade ingenting, och då fick jag träffa en läkare som sa en sak som fick mig att fundera, och det är att ett vanligt västerländskt leverne, om vi inte gör någonting särskilt, adderar 1 kilo om året. Och vid den tidpunkten så vägde jag nästan 100 kilo och kände att om jag skulle liksom addera 1 kilo per år fram till dess att jag skulle bli glad pensionär, då skulle jag inte orka göra någonting annat än att sitta på något café och dricka kaffe och kanske vin. Men det var inte riktigt vad jag såg framför mig, så då bestämde jag för att jag skulle börja träna, och då insåg jag också att jag hade blivit för tung för att springa, så då var cykeln ett bra alternativ. Och sen började jag cykla och blev helt besatt ganska snabbt. Det inleddes också, ska jag säga, med att min bästa kamrat bjöd mig och 20 andra på en vecka cykling i Toscana, och det var väl en, om man vill liksom få ett bra intro in till hur cykel kan vara när det är riktigt, riktigt fantastiskt, så ska man nog göra det. Men jag bestämde mig då för att gå ner i vikt, så jag gick till de här i trim, och då lyckades jag på 12 veckor gå ner 30 kilo faktiskt.
Oj! Men okej, vänta nu. Vad hände sen efter det? Höll du kvar med det där eller började du gå upp i vikt igen?
Ja, jag har väl hållit det hyfsat. Jag har varje vår kört liksom en kick för att komma ner lite grann. För det året går jag upp, för jag har lite för dålig disciplin för att verkligen hålla det där. Men hyfsat har jag gjort det. Och då blev det lite enklare att cykla, kan jag säga, när man var 30 kilo lättare. Så att jag körde min första vättenrunda där 2012 på 14,5 timme. trodde jag skulle dö. Var det värsta jag har gjort, kunde inte gå på 5 dagar efteråt. Men jag kom i mål och det var väl ganska envist. Året efter så körde jag på 8:24 och tänkte att det här var väl ingen match, det här kan man väl göra om. Och sen som sagt, vad har jag gjort några stycken, men i grund och botten så tycker jag att det är 30 mil är för långt. Det är liksom 20 mil är inga problem, men de där sista 10 milen, det är faktiskt tufft.
Men du, när man googlar dig så ramlar man på lite artiklar om dig, lite så här ingående reportage och intervjuer och sånt. Den här envisheten som du var på själv alldeles nyss, har det alltid varit dig till godo eller står det i din väg ibland?
Ja, men det gör det väl alltid. Alltså jag brukar säga det att en människors bästa och sämsta egenskaper är ofta nära kopplade till varandra. Och det är såklart att det som kan vara positivt i ena änden kan ju också vara besvärligt i en annan ände. Jag tror att min hustru bland annat skulle säga att det är inte alltid till mitt gagn att jag är envis.
Nej, men det handlar ju också väldigt mycket om passion, en absolut övertygelse, och det är väl det lilla vi har liksom pratat om än så länge. När du väl bestämmer dig för någonting, då går du all in.
Ja, eller? Men det är nog lite grann min personlighet, och sen har jag fördelen att jag lär mig saker ganska snabbt, så att jag har haft förmånen att jobba med en massa till synes ganska komplicerade saker som kärnteknik och bank- och finansverksamhet.
Politik
och faktiskt inte minst logistik och e-handel och det som Postnord håller på med. För jag tycker nog att jämfört med allting annat som jag har gjort tidigare så är Postnord-verksamheten den mest komplexa.
Och vad är det, om man tittar då tillbaka till CV lite grann, för det är väl det som vi också har sett lite grann som ett mönster, att du har sökt dig till ganska komplexa utmaningar. Kan du utveckla det lite mer?
Nej, men jag tycker att det är spännande med en rejäl utmaning som, och där inte lösningen är helt given. Och där man faktiskt
får vara med och
kreera och med någon form av liksom kreativitet och engagemang skapa förutsättningarna för att göra förändring. Och det var ju väldigt tydligt på Swedbank. Starten där var ju minst sagt besvärlig. Och jag tror att om inte jag har missuppfattat mina riskkollegor från banken, så om inte någonting hade hänt där när jag startade, så hade man väl 14 dagars likviditet kvar i banken innan man hade varit tvungen att göra någonting riktigt radikalt. Och som tur är så kom ju staten med några förändringar som räddade den här situationen. Bland annat så höjde man ju insättningsgarantin från 500 000 till 1 miljon. Det stoppade rätt mycket av utflödet, för det är relativt få människor som har mer än 1 miljon på banken. Och sen kom man med den här upplåningsgarantin som man gav till alla banker, men väl Swedbank egentligen var den enda som använde. Och de två sakerna räddade de facto Swedbank. Utan det så hade situationen sett väldigt, väldigt besvärlig ut.
Men du, när man är som du, har en ganska tydlig bild vart man ska, om vi ska kalla det envishet eller beslutsamhet, då bevisligen också rätt begåvad, förmåga att lära sig saker fort, kan drivas av den här typen av omställningar, liksom omfamnar rätt bra och också tycker att det är fantastiskt. Hur hanterar man sitt team som kanske inte alls har samma liksom förmåga eller
hastighet?
Alltså allting, hur påverkar det kulturen? Hur får man med sig medarbetarna? Håller upp emot visionen och så vidare?
Ja, men alltså för mig handlar det väldigt mycket om att inkludera alla. Och jag har några lärdomar av min tid som chef, och en av dem är ju att när man är ung så vill man gärna att ens medarbetare ska göra saker exakt som man själv vill att de ska göras. Och sen inser man ju över tiden att det kan faktiskt bli väldigt bra även om det inte blev exakt som jag hade tänkt. Så att det handlar ju väldigt mycket om att ge medarbetarna ett förtroende och engagemang. Jag tror att det engagemang som jag själv visar har smittat av på mina medarbetare och gett dem råg i ryggen för att ta tag i det engagemang som ofta under de här situationerna har varit lite nedpressat. Så att jag tycker att vi både på banken och på Postnord så var det lite grann som att öppna locket bara, och helt plötsligt så ploppar upp mängder av bra initiativ, idéer, ett engagemang som är enormt, som man inte riktigt känner att man har fått användning för. Så att jag tycker faktiskt inte att det har varit svårt att få med mig medarbetarna, framförallt inte i den där inledande, mer akuta fasen. Sen är det ju svårare att hålla det här vid liv över tiden. Och då, men det är det nog för alla. Det har ingen betydelse egentligen, startpunkten. Utan och det är nog en större ledarskapsutmaning egentligen att driva business as usual än att vara inne i liksom någon akut fas där man verkligen, verkligen måste engagera sig.
Men också storleken på bolag, tänker jag. För att, jag menar, där du är idag, det är, vad är det, 30 000 anställda eller något?
Ja,
det
är Sveriges största bolag faktiskt, när det gäller
och då snacka om behov att få med sig inte bara dina närmaste medarbetare utan hela organisationen, där man inte träffar de flesta av dem överhuvudtaget. Hur tänker man då?
Nej, men där var det för mig väldigt tydligt att you never have a second chance to make a first impression. Så att jag bestämde mig för att göra några saker. Bland annat så skrev ju Alex Schulman skrev ju en krönika där jag tyckte att han var omotiverat taskig mot våra medarbetare. Alltså om han är taskig mot mig eller vår vd eller något annat, det är strunt samma. Men våra stackars medarbetare som faktiskt sliter dag ut och dag in för att försöka göra sitt bästa, de behövde inte hans liksom, salva. Så att jag skrev ett svar på den där krönikan, och jag tror att det är fortfarande alla tiders mest likade inlägg på vårt intranät. Och det naturligtvis gav ju någon form av kickstart i det här.
Och sen, såklart, ledningen tog ställning.
Ja, exakt. Verkligen. Mm. Och sen hade vi också ungefär i samma veva så hade det här debattprogrammet nere i Göteborg med Belinda, vad hon nu heter, men de skulle ha ett inslag om Postnord och vår bristande förmåga, och hade hittat några människor som var missnöjda med vår service och frågade om vi ville delta, och det var väl ingen riktigt som ville ställa upp. Så då bestämde jag för, efter vad det nu var, 2 veckor på jobbet, att jag åker väl ner och så.
Känns som du faktiskt.
Hur illa kan det bli? Och det blev faktiskt ganska okej. Där och då var det väldigt viktigt att markera att nu var det skillnad. Och lite grann också, det är ju en av orsakerna till att jag har valt att inte vara så konform i min klädstil, utan liksom rakt av kunna ge uttryck för den som jag tycker att jag är, också med hjälp av mina kläder och annat, och för att på ett sånt sätt bara markera att nu är det skillnad.
Det är inte
den vanliga kostymkillen som har kommit in för att köra det här, utan det finns någonting annat i det här. Och
mer avväpnande kanske man kan säga.
Ja, men jag tror också det, och det jag tycker nog att det har fungerat ganska väl faktiskt.
Det som slår oss lite grann, man liksom går in och tittar på Postnord inför det här samtalet, så är det liksom ganska intressant, därför att tittar man på statistiken jämförelsevis då från föregående år och så vidare, så har ni en positiv utveckling, och man kan ju konstatera att det är en väldigt hög andel av era leveranser som kommer fram i tid och så vidare. Så ni får ju ganska mycket spott och spö för en liten andel, man nu säger så, apropå perception och så vidare. Då går vi in lite grann på det här med Global Trust rent generellt. Så kan man ju titta på att myndigheter, media och varumärken har ju aldrig liksom haft ett lägre egentligen då förtroendegrad än vad de har idag. Vad betyder det här egentligen för Postnord då? Är det schysst det skiten ni får?
Nej, men alltså jag tror att man måste förstå hur stora vi är. För det har betydelse för mängden av misslyckanden som vi gör. I vår bransch så jobbar de allra flesta med liksom kvalitetskrav på sina leveranser någonstans mellan 95% och 99%. Och vårt krav, interna mål, är 97%. det är faktiskt väldigt tufft att leva upp till, även om det inte låter så himla mycket, men det är ett tufft mål. Och vi ligger väl och taktar 96-97, någonting sånt där. Sen tror jag att det här är ju vårt sätt att mäta kvalitet, det vill säga vi mäter det i förhållande till den överenskommelse som vi har med våra kunder, de som skickar paketen, hur snabbt det här paketet ska levereras. Och där är det nog så att jag skulle tro att ytterligare någonstans mellan 3-5% av mottagarna är missnöjda, trots att vi egentligen tycker att vi har levererat i enlighet med det som vi har kommit överens med avsändaren om. Det kan vara någon som tror att det är en hemleverans, men det är i själva verket en leverans som ska till ett ombud och vice versa. Och det gör att vi varje enskild tillfälle, varje enskild dag, är min bedömning att någonstans mellan 5-10% av våra leveranser sker inte i enlighet med kundernas förväntan.
Så förväntansbilden, ja.
Och eftersom vi kör ungefär 500 000 paket varje dygn, så är det bara att räkna. Det är ju någonstans mellan 25 och 50 000 mottagare varje dag som potentiellt sett är missnöjda med vår leverans. Vare sig vi egentligen har lyckats eller de uppfattar att vi inte har lyckats. I snitt i Sverige idag så får vi väl 15 e-handelsförsändelser per invånare och år. Snittet i Europa är 20 försändelser per invånare och år, så vi är faktiskt sämre än snittet i Europa.
Potential!
En fantastisk potential. och går man över Atlanten till USA så är snittet 100 försändelser per år. Och är man Amazon Prime-kund så är det 130 försändelser per år. Och det är såklart att den här utvecklingen kommer ju hit också.
Yes.
När vi räknar på våra volymer idag och 2025, det är ju inte liksom 100 år fram, då är vår bedömning att vi kan köra upp till 4 miljoner försändelser per dygn. Så från dagens 500 000 per dygn till 4 miljoner per dygn 2025. Människors förväntan och perception är det som styr. Och måste styra hur vi beter oss framåt. Och det är såklart att vi ser ju en värld som blir oändligt mycket mer komplex. Mm. Vi kommer fortsätta att köra paket till ombud. Men det är ju på något sätt den gränsen börjar närma sig, där det inte längre, åtminstone det inte är den stora expansionsmöjligheten, finns inte på ombudssidan.
Nej, det är hemleveranser.
Det är hemleveranser i mycket större utsträckning. Jag tror också det. Vi kör ju ett ganska stort pilotprojekt i danska orten Kolding, där vi har satt upp 200 såna här autonoma paketboxar. Det tror jag kommer även till Sverige. Det ser vi ju redan. Det finns ett antal aktörer.
Ja, DHL har
det finns en fristående aktör som kör boxar där alla leverantörer kan lägga in i boxen. Amazon har ett jättestort projekt med boxar i hela världen. Så att den typen av autonom infrastruktur kommer. Jag tror också att det kommer att, när man bygger nya fastigheter, måste man på samma sätt som man funderar på om man ska ha cykelrummet, måste man fundera på hur man ska göra med paketinfrastruktur. Inte bara brevinfrastruktur.
Men ni har ju ändå en ganska intressant utmaning, kan man säga. För ni har dels det du själv var inne på, alltså hela innovations- och utvecklingsperspektivet. Alltså hur ska se framtidens distribution se ut, till att hur ska vi lösa vardagen här och nu, som ändå är ganska kritiskt, får man väl säga. Hur balanserar man det, och hur går diskussionerna internt? Har ni olika grupper, olika avdelningar? Hur ska liksom, hur stor del av kundtjänst ta ut, bildning och så vidare? Hur ska man balansera där?
Nej, men vi jobbar väldigt mycket med innovation. Och det tror jag är kanske också någonting som man inte nödvändigtvis ser framför sig. Att vi ligger väldigt långt framme när det gäller artificiell intelligens, machine learning, robotar, vad det nu är för någonting. Så det är ju en extremt viktig del av vår verksamhet. Och i takt med den enormt snabba utveckling vi ser nu, så kommer det här bli bara viktigare och viktigare. Men sen till syvende och sist så gäller det ju att hantera vardagen. Och det jobbar vi mycket med. Men bara återigen, för att förstå komplexiteten, så är det ju så att enskilda dagar under perioden mellan Black Friday och julafton, och faktiskt också vid påskhelgen, för det är en annan stor e-handelshelg, då har vi ju enskilda dagar där vi kör ungefär 1 miljon paket under det dygnet i vårt system.
Ja, det är ju
och
helt galet,
alla kan ju fundera på i sin egen verksamhet hur det skulle gå om man lite sådär slumpmässigt valda dagar om året, så skulle man helt plötsligt göra dubbelt så många kampanjer på reklambyrån eller
vad
det nu är för någonting. Jag tror att alla inser hur besvärligt det här är. Mm. Men det är såklart att för den här toppperioden mellan Black Friday och julafton, det jobbar vi ett helt år med att förbereda tillsammans med våra kunder och få deras prognoser så detaljerat som möjligt så vi kan planera våra insatser, se till att vi har tillräckligt med transportkapacitet, sorteringskapacitet etc. Som sagt, jag trodde att bank och kärnkraft var komplicerat, men jag måste faktiskt säga att det är rena rama västanfläkten jämfört med logistik och e-handel. Det här är alla kategorier den mest komplicerande verksamhet som jag har varit i. Och det beror på att det är så enormt mycket okända faktorer. Helt plötsligt börjar det snöa.
Ja.
Vad gör vi då?
Precis.
Tågen stannar. Jaha, vad gör vi nu? Det är så otroligt mycket som vi inte
faktorer.
Har någon som helst kontroll på.
Och en global kontext också att ta hänsyn till.
Ja, men det såg vi ju för ett par år sedan när hela den här Kina-handeln exploderade och vi helt plötsligt lite slumpvis valda dagar hade liksom 200 000 små plastpaket som kom från Kina utan någon förvarning.
Om man tittar utifrån din roll då som kommunikationsansvarig, vilken roll har kommunikationen i detta och kan den användas nu för att förändra bilden av Postnord? Vad ska till? Funkar det att göra kommunikation och berätta vilka förändringar ni gör, eller måste allting börja i liksom produkten och överbevisa den perception som finns nu kring att ni inte levererar i tid? Vad gör man för någonting?
Alltså jag tror att det börjar i produkten faktiskt. Ja. Och jag tror att vi har hamnat i en situation där vi måste överleverera på produkten för att få till stånd en förändring av omvärldens uppfattning om oss. Och det här gäller framförallt i Danmark faktiskt. Därför att om vi har en del imageutmaningar i Sverige så är det ingenting jämfört med Danmark.
Nej.
Det är en mycket, mycket tuffare situation på den danska marknaden. Och sen baserat på bättre kvalitet på leveransen och bättre produkter kan man sen skapa mycket kommunikation, tror jag, och man kan ta hem effekterna med det.
Men vi, med alla våra kunder där vi har haft diskussioner med alla marknadschefer som har varit här, kom i frågan, men vilken betydelse har då reklam eller bred kommunikation oavsett kanaler för Postnord, och behöver ni egentligen göra bred reklam?
Ja, men det tror jag, och det beror ju på att de man inte kommer i kontakt med kan aldrig veta vad man gör eller vill göra för någonting. Och det gör att vi har ju nu under en period varit ganska inaktiva på den breda kommunikationsmarknaden på reklamsidan framförallt. Och istället kört ganska smala aktiviteter, mycket native, som har varit fantastiskt bra. Och vi har ju fått en hel del utmärkelser och andra för våra native som jag tycker är liksom nog det bästa som har gjorts i Sverige och lite stilbildande i Sverige. Men en bra native på Expressen, som är det bredaste medie vi använder, ja, men den kanske når 30-40 000 personer.
Det.
Och det är alldeles för lite om vi vill förändra bilden av oss. Så att det gör att vi måste komma ut i breda medier, få impact på många människor, och det kan man egentligen fortfarande bara göra med hjälp av de breda mediekanalerna och köpt media. Sen tror jag också att vi befinner oss i en situation där jag tror att min budget för nordisk marknadskommunikation, tror jag de allra flesta skulle tro var ett skämt och inte en budget. Så att det gör ju också att vi verkligen måste vara lite spetsiga när vi är ute där, därför att vi har helt enkelt inte råd, som många som har såna breda kommunikationskampanjer, har vi inte råd att vara där hela tiden, utan vi måste skrika högt när vi väl är där.
Men om man tänker då ändå, finns det en annan aspekt då, om man tänker på framtidssäkring, inte så att stora hotet är Amazon eller Alibaba och så vidare i Kina, men det här är ju stora globala jättar som har ju liksom insett vikten av att äga hela kedjan. Nu är ju Amazon på väg in. Vi vet ju exakt inte på vilket sätt, om man tycker i vår nära region. Men vad betyder det för er? Är det ett hot eller en möjlighet?
Jag tror att det är en fantastisk möjlighet. Tittar man på hur Amazon har betett sig när de har gått in på nya marknader, så har de ju nästan alltid, om inte alltid, faktiskt samarbetat med liksom den lokala postleverantören, därför att de vet att det är de som har bredast täckning i respektive land. Och vi har ju Amazon som kund, och det har vi ju berättat sedan tidigare. Och, så att vi ser det som en fantastisk möjlighet. Sen ska man ju inte vara naiv och inte tro att de, så att säga, de har ju sin agenda och vill åstadkomma det som de alltid vill åstadkomma, nämligen att få en snabb expansion, tjäna pengar etc. Tittar man på vad de har gjort, så har de ju framförallt i delar av de marknader där de är på, så har de ju med hjälp av sina egna logistiktjänster, så att säga, servat människor. Jag tror att det väldigt mycket beror på hur duktiga vi är. Om vi håller hög kvalitet, kommer det inte finnas något incitament för Amazon att göra det med egna resurser. Om vår kvalitet inte är vad de förväntar sig, då är risken uppenbar att de kommer att starta egen logistik istället. Sen kan man ju också fundera på hur länge kommer europeiska och amerikanska konkurrensmyndigheter tillåta Amazon att expandera i hela värdekedjan. Det är ju en fråga som står skriven i stjärnorna, men det är en intressant fråga, för det är såklart att någonstans blir man ju för stor.
Jo, men bara det som har hänt inom Google till exempel, och även Facebook, som har liksom på europeisk högsta politiska nivå nu börjat regleras, som ingen trodde skulle vara möjligt. Men man ser att det här förstör ju konkurrensvillkoren i våra marknader, från den lilla enskilda företagen upp. Det kan vi inte gå med på, och det är ju rätt, men det är ju en svår fråga.
Och det är framförallt i Europa faktiskt. De amerikanska konkurrensmyndigheterna, som ju historiskt har varit de som har varit mest aktiva och haft de största resurserna, de har ju varit förvånansvärt inaktiva mot de här stora amerikanska bolagen, medan däremot europeiska konkurrensmyndigheter har sett till att konkurrensen fortsatt finns där.
Men om man tittar rent konkret, för vi har pratat mycket om det krävs förändringsåtgärder, det är ju fastlaget. Vilka konkreta förändringsåtgärder tar ni just nu? Vad ligger i pipen? Vad får vi se? Vad kan vi förvänta oss av Postnord inom ett år?
Herregud, nu är du ute och fiskar.
Vi fortsätter att bygga ut vår sorteringskapacitet, för det måste vi göra. Vi kommer förvisso inte i år ta någon ny terminal i bruk, men vi gör en del ombyggnationer i existerande terminaler för att öka kapaciteten. Du kommer se en del nya produkter. Vi har väl nu bland annat lanserat varubrev utan kvittens. Det som branschen kallar påse på dörren, som vi ju på inget sätt är först eller ensamma med. Det är många andra som gör, men vi har inte haft det fram till nu. Jag tror att du kommer se rätt mycket förändringar. Vi jobbar mycket just nu med förpackningar. En viktig hållbarhetsfråga på e-handelssidan. Vi kör runt en massa luft i förpackningar som inte är särskilt väl anpassade. I grund och botten beror det på att e-handlarna vill ha en enkel struktur. De vill kunna ha en förpackning som man kan langa mycket gods i. Det där måste man hitta en lösning som är bättre än den lösning som finns idag. Jag tror du kommer se en del på hållbarhetssidan. Vi jobbar rätt mycket med våra kunder för att se hur kan vi liksom hjälpas åt för att bli mer hållbara. Förra året i Almedalen så började vi prata om att det är inte möjligt att ha snabba, billiga och hållbara produkter. Det är en ekvation med tre ingående värden som inte är förenliga. Och någonstans måste man titta på vilken av de här delarna kan man då åtgärda om målet är en hållbar produkt. Och vår bedömning är att det inte är priset, utan det är hastigheten. Och kan man dra ner hastigheten på en e-handelsleverans, då kan vi optimera vårt system, vi kan fylla bilarna mer, vi behöver inte köra med så mycket luft etc. Och då kan vi göra en mycket bättre produkt ur ett hållbarhetshänseende än vad vi gör om vi hela tiden måste jagas på tiden. Så det är ju lite grann en fråga om, och jag tror för många mottagare, så det finns vissa produkter som man absolut behöver vid en viss tidpunkt. Men för de allra flesta skulle det egentligen inte spela någon roll om det tar 3 eller 4 dagar. Men
och det är den lilla justeringen det rör sig om?
Ja, det är den lilla skillnaden. Ja, för då kan vi liksom fylla upp och säkerställa att vi kör fulla transporter. Etc.
Men jag har sett det faktiskt på några, nu är inte jag världens största e-handlare, men jag har lagt märke till att vissa har just använt det i då beställningsprocessen, att utifrån ett hållbarhetsperspektiv, hur bråttom har du egentligen? Är du villig att vänta kanske en vecka för att vi på det sättet kan liksom maximera och optimera logistikdelen? Och det är ju fantastiskt.
Ja, men jag tror att jag tror att konsumenterna måste komma in längre in i att besluta hur det här ska se ut.
Och hur bråttom är vissa saker egentligen?
Från slow food till slow mail.
Ja. Det är väl vad de många tycker att vi redan gör i och för sig.
Nej, det var snail mail.
Det var någonting annat. Ja.
What's on your way? Kommunikationskonceptet. Mm. Berätta lite om det.
Ja, alltså vi tog fram det förra hösten. Egentligen började det i våras, men då togs det fram ett annat koncept, men som av olika skäl så bestämde vi att vi skulle göra om det. Mm. Egentligen är det väl inte något särskilt konstigt. Vi vill i vår marknadskommunikation återskapa den känsla som man har när man sitter och väntar på ett paket. Mm. Och vi vet väl alla ungefär hur det är när man har beställt och sen så sitter man, ja men kommer inte snart, och så kollar man i appen om det är liksom var är det någonstans och hur lång tid är det och när ska det levereras. Så den där förväntanskänslan av att snart kommer någonting. Mm. Så att det är väl idén bakom kommunikationskonceptet. Mm.
Och nu måste vi ändå fråga här. Du har ju gjort slut med din gamla byrå och nu är ni på väg ut och ska hitta en ny partner. Det var ju ett ganska stort utspel du gjorde där.
Ja, det blev väl det. Det var faktiskt inte riktigt det som var tanken, ska jag säga. Jag fick ett telefonsamtal från Dagens Media som frågade om vi hade sagt upp vår mediebyrå. Och det sa jag att nej, inte så vitt jag vet. Och då frågade jag med reklambyrå och så bekräftade jag att vi hade gjort det. Och sen så ställde hon några frågor och sen så blev det ganska mycket hallå kring den där frågan. Mm. Men det var nog inte, det var i alla fall inte min intention, men jag kanske inte var dummare än att jag förstod att det hade en möjlighet att det skulle kunna bli lite liv kring det.
Ja, men du, om man tänker då så här, vi ska inte gå in i det detalj för det är inte därför vi frågar, men någonstans här så kommunicerar ju lite grann kanske lite frustration i byråpartnerskap rent generellt. Vad är din bild av ett bra liksom byråsamarbete, om vi ställer den frågan istället?
Alltså det måste ju vara ett partnerskap. Man måste ju känna att man är i det hela tillsammans och att man driver saker och ting tillsammans och har ungefär samma idé och målsättning om vad man ska någonstans. Och sen måste man väl också, liksom, det är ett givande och tagande. Det är en bransch som har liksom stadd i en ganska stor förändring. Man har levt länge länge på ett visst sätt att förhålla sig. Det har varit en begränsat antal mediemöjligheter och helt plötsligt så förändras det där radikalt. Och jag kan ju bara jämföra Sverige med Danmark, Norge och Finland, de andra marknaderna som vi verkar i, och där är ju Sverige efter i utveckling.
På vilket sätt då, tänker du?
Ja, men man lever kvar mer i liksom den traditionella reklambyråvärlden. Om jag tittar på våra liksom danska partners så är det, de jobbar mycket, mycket mer digitalt, har gjort det länge. De har mycket drivet av det, tror jag, hittat en helt annan prisbild. Där jag tycker att den svenska byråvärlden lever kvar i en traditionell prisbild som jag tror att det är ganska få kunder som är beredda att acceptera. Åtminstone om man inte är helt säker på att man får väldigt, väldigt bra leverans. Mm. Och det kan man ju aldrig vara. Det är ju det som är så konstigt. Reklambyråvärlden är ju en värld där när det blir bra, då är det oersättligt. Det finns inget arvode som kan täcka det värde som man kan generera när det blir bra. Men det är ju väldigt lite som blir så bra. Och sen blir det mesta liksom ganska okej, men inte så mycket mer. Och då kan man alltid fundera på om det var värt det. Och sen så är det en hel del som blir rätt dåligt också. Då är det definitivt inte värt det. Men man kommer ju in i en relation där det liksom inte riktigt styr relationen. Utan det är timmar och det är liksom annat som retaineruppdrag med liksom löpande kostnader oavsett vad som levereras etc. Jag tror att här måste branschen rannsaka sig själv och se hur kan man hur blir man mer modern i sitt sätt att angripa de här frågorna som handlar om kompetens, olika kanaler för att ta ut sina budskap och ersättningsnivåer.
Mm. Men det där har ju varit en fråga i många, många år. Det är flera olika saker du lyfter. Om vi går tillbaka till det första så är det ju så att jag tror att jag kan nog skriva under att de flesta av de här branscherna ändå är här för att vara värdeskapande för våra kunder. Vi har ju inget existensberättigande om inte vi kan visa på det affärsvärdet vi Absolut. Tillför. Svårigheten oftast i det där tycker jag, det är ju att många kunder mäter helt fel saker. Så att kopplingen mellan det man liksom, investerar som ska bidra till varumärket, så att säga, utbyggnad, förstärkning, tillväxt, kopplat till det man gör i kommunikationen, så går ofta snarare av i försäljning eller vad det nu för typ av affärsmål man ska driva. Och det tycker jag är en ganska viktig del apropå hur man jobbar tillsammans. Att man måste vara överens om, alltså, vad ska ni med kommunikationen till? Varför gör ni reklam? Hur mäter vi det? Hur följer vi upp? Hur drar vi lärdomar? Delar du den meningen?
Ja, absolut. Och vi lever ju i en värld där det är rätt mycket Kalle Anka-mätningar. Där det är liksom en massa mått som används till höger och vänster som man kan vara väldigt tveksam till hur de verkligen påverkar bolagens ekonomiska förutsättningar. Så att här är en stor uppgift för hela branschen att fundera på hur skapar man bättre och mera värdeskapande mätningar. Det är en jättefråga.
Mm. Nej, men, och följa upp rätt saker och ta det Absolut. In i vidare processen. Mm. Jag håller med.
Då tar vi med oss det och funderar över det hela sommaren.
Ja. Ja, men det här är en så stor fråga och jag tycker det var ju lite provocerande det som kom ut. Det var ingen snack om saken. Men det är ju också bra frågor.
Det som var provocerande var väl möjligtvis att det här är ju en bransch där man är van vid att de här sakerna hålls bakom stängda dörrar.
Mm, det är bra med diskussion.
Och där jag är en person som är ganska transparent i upp- och nedgång. Och om jag kan säga det här internt så kan jag också säga det externt. Och jag har heller inga problem med att någon har en avvikande bild. Jag hade absolut inte haft någonting emot att motparten i det här avseendet hade gett sin bild av det här. Mm. Som säkert hade varit ganska annorlunda än min bild. Mm. Så att jag är...
Nej, men alltså, överallt, det är ju vad du pekar på, det är inget konstigt. Vår värld, precis som hela världen övrigt, är ju under, inte bara utmaning, utan i en förändringsresa. Mm. Vi måste förnyas på liksom en mängd olika sätt. Och det tycker jag att vi gör. Vissa saker kanske går snabbare än andra, men det går tillbaka. Ska vi kunna överleva så måste vi göra det. Men vi måste förstå oss igen till varför gör man, alltså vad är det vi levererar i slutändan? Det måste vi tillsammans vara överens om.
Och där är det ju, där ska man väl också vara ärlig, att jag träffat ganska få byråer och medarbetare hos byråerna som verkligen förstår affärsdelen av verksamheten, vare sig på banken eller på Postnord. Man drivs inte egentligen av den där affärskunnandet, utan man drivs av en kreativ process som handlar om en utkomst som förvisso man fattar ska göra någonting och driva någonting affärsmässigt, men det är inte det som är liksom de primära utgångspunkterna för de olika aktiviteterna. Och här tror jag att man måste, det är en jätteutmaning för hela branschen.
Det är ju inga konstigheter då. Vi har ju faktiskt aldrig träffats förut.
Nej.
Men nu har du träffat oss.
Ja.
Välkommen till Tulugatan 13.
Ja.
Nej, men det är ju lite grann vad vi pekar på själva. Det är ju, vi har ju alltid det förhållningssättet. Mm. Att utgångspunkten måste alltid vara i affären och vilket värde man bidrar både till affär och varumärke. Mm. Om vi bara pratar reklam och varumärken men struntar i affären, då har vi inget existensberättande i förlängningen. Då går ju snarare av någonstans.
Mm. Mm.
Fasen, igen. Nu har vi en producent som pekar på sig. Nu måste ni avsluta snart. Återigen.
Du som har det så trevligt.
Ja, men jag vet. Ja. Alltid, det är alltid så här. Men vi avslutar som vanligt med fem snabba. Vi säger fem ord och du svarar det första du tänker på.
Logistik.
Postnord.
Passion.
Kläder.
Kundtjänst.
Postnord.
Familj.
Lisa.
Sommar.
Pyrenéerna.
Det här gick ju geschwint som du ska säga. Du, stort tack för att du tog. Vi vet att du har väldigt busy schema. Vi är alltid väldigt glada och tacksamma för att ni gäster tar er tid. Så att, stort tack Thomas.
Tack så hemskt mycket.
Ha en fantastisk
komma
resa nu också. Och varmt lycka till. Vi hejar på Postnord.
Det gör
vi.
Det gör jag också.
Toppen. Men avslutningsvis kan vi säga, eftersom det här är sista avsnittet för säsongen, så vill vi skicka ett stort tack förstås till alla gästerna och även de som har lyssnat. Vi har haft otroligt massa inspirerande samtal.
Har vi lärt oss något?
Ja, jag tycker det. Jag tycker vi har lärt oss massor.
Ja.
Och det är det som är lika fascinerande varenda gång vi sitter och har våra fantastiska gäster i studion. Att man tar alltid med sig ett nytt perspektiv på kanske en gammal fråga.
Ja.
Och jag hoppas att alla har lärt sig någonting och kan liksom implementera lite grann av det man tar med sig från programmet in i sin vardag.
Så tycker jag väl att det som någon slags röd tråd under den här säsongen. Jag har ju pratat väldigt mycket om hur man som marknadschef idag ska försöka navigera i den utmanande tid som vi alla befinner oss i. För att det har nog aldrig varit mer utmanande att sitta på beställarsidan idag, konsultsidan också, men framförallt på beställarsidan. Och det har nog aldrig varit mer spännande att vara på den sidan också. Men det är svårt att fatta rätt beslut under de här vägarna, för det är så många beslut man måste fatta på kort tid.
Mm.
Och det här med hur ska man kunna investera rätt och stärka varumärket samtidigt som du ska kunna kapitalisera på det. Och också se till lite grann, som i samtal med Thomas tidigare idag, ha ett varumärke som klarar av lite tuffa utmaningar under tiden så att man står stark också och kan fortsätta utvecklas. Det skulle jag vilja säga.
Ja, det var en strålande summering.
Ja, visst var det.
Va?
Ja, ibland så.
Ibland så. Smäller till.
Nej, men så här också avslutningsvis. Alla avsnitt finns ju på... Gud, titta här.
Radio Play.
Ja, förlåt. Jag fick hjärnsläpp där. För alla er som inte har hunnit med och lyssna på våra tidigare avsnitt så finns både första och andra säsongen på Radio Play. Så har ni lite tid över när ni sitter och cyklar någonstans eller ligger
i hängmattan.
Precis. Lyssna in på våra samtal och kom gärna tillbaka med input om det är någonting som ni känner att vi skulle skicka med oss in i nästa säsong.
Och om det är några ämnen som ni tycker att vi har missat och ni vill veta mer om, så tar vi gärna emot all info och inspiration vi bara kan.
Så att, vad säger du nu avslutningsvis? Ska vi köra igen?
Ja, vi kör.
Ja. Det här är Jenny Kaiser.
Och jag, Jessica Morales från Bakom varumärket, signing off.
Ha en fantastisk sommar, people.
Bakom varumärket presenteras av Bauer Media.
Störst i Sverige på ljud!